Jesus bad: Helige Fader, bevara dem i ditt namn så att de blir ett, liksom vi är ett. Jag vågar nog säga att den tro eller de uppfattningar vi formulerar i vår dialog med varandra inte alltid uttrycker den tro som vi egentligen bär djupt inom oss och som har en verklig betydelse för vårt liv. Ibland så kan man känna sig tvingad att i ett samtal uttala sig på ett sätt som inte bryter kretsens eller gruppens mönster. Och därför kan det vara så att man hör sig säga saker som man egentligen inte lever för, lever av och lever med. Och jag tror säkert att vi någon gång har varit med om sådana situationer. Tro är ju, kan ju vara någonting som är enbart tänkt, men det kan också vara någonting som bärs som någonting betydelsefullt, en inre erfarenhet som man inte vill förlora. När jag för väldigt många år sedan var student på teologiska seminariet, så läste jag flera av Henrik Schartaus väldigt långa predikningar. Jag har några predikosamlingar av honom. Och det är ganska intressant att läsa de här predikningarna som var uppbyggda så att före läsningen av predikotexten så var det en väldigt lång inledning som förberedelse för textläsningen. Och genomgående för hans predikningar, det var att han lyfte fram en tanke som helt enkelt samlades i orden nådens ordning, ordo salutis. Och i denna formulering, nådens ordning, så beskriver man hur Gud vägleder människan steg för steg. Och det som då är de olika stationerna i nådens ordning, det är kallelsen, upplysningen, rättfärdiggörelsen, helgelsen och mognaden. Och som Henrik Schartau och schartauanismen såg det här, så lever människan i en tillväxtprocess. Och hon går igenom de här faserna ibland flera gånger under livet. Så kan till exempel behovet av upplysning helt förnyas, därför att livet innehåller så mycket och ens eget liv innehåller mycket som man är obekant med. Men nu behöver man få lära känna det på ett sätt som man inte har gjort förut. Så det här är ett skeende som pågår hela livet. Och vi har nog själva erfarenhet av att det är på det här viset. Jag har genom åren haft ganska många sådana här radioandakter. Och jag kommer ihåg att många av de här radioandakterna hade väldigt mycket tid till förfogande och kunde utformas på ett annat sätt än vad man gör idag. Men en gång så kom det ett brev ifrån en lyssnare som hade reagerat med rädsla inför en minnesbild som jag hade tagit upp i min betraktelse. Jag hade talat om några äppelkvistar som jag hade fått av en församlingsmedlem. Och det här var uppe i norra Ångermanland, så det var inte så vanligt kanske med äppelträd där. Men jag hade tagit de här kvistarna ifrån det här ansade trädet och så hade jag satt dem i en kruka med vatten, och de hade ju blommat. Så de prydde verkligen sin plats i den här stora krukan. Men så vissnade de. Och kvar var bara skräp. Så att jag lade dem i vedpannan och där försvann de. Och det här hade jag berättat som ett bild i den här radioandakten. Och den här kvinnan hade lyssnat och mådde väldigt illa av den här bilden. Och det var väl någonting inom henne själv som på något vis smälte samman med det jag hade sagt. Och som fick henne att uppleva olust. Och hon kunde inte se att den här berättelsen liksom skulle uppfattas som en symbol för någonting annat. Utan hon reagerade med rädsla och ångest. De avsågade kvistarna var ju skilda från stammen och livet. De torkade ut och deras frihet var frihet att dö avskilda från enheten med trädet. Och det skrämde den här lyssnaren. Och i sin förbön så ber Jesus om enhet. Enhet mellan honom och lärjungarna. Att de ska vara ett. På samma sätt som Jesus är ett med Fadern. Och mer om det kan vi läsa i dagens evangelium som finns att hämta i Johannes evangeliets 15 kapitel. Jesus sa: "Jag är den sanna vinstocken. Och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort. Och varje gren som bär frukt ansar han så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bliv kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om inte ni är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag är honom bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar. De samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Amen." Vi förstår av det här talet som Jesus har att han vill föra sina lärjungar vidare i en personlig mognad och en personlig insikt. Och då använder han sig av de här berättelserna, liknelserna, symbolerna. Och själva poängen ligger då inte i detaljerna utan i berättelsens eller symbolens helhet. Börjar man plocka fram detaljerna så faller hela symbolen sönder och ingenting blir kvar. Så måste också berättelsen i dagens evangelium ses på ett visst avstånd så att vi ser en helhet. Annars sätter vi oss kanske ner för att räkna vindruvor till exempel och se vad det har för betydelse. Men helhetsbilden visar en vinstock med fruktbärande grenar. Och den blir då en symbol för enhet samhörighet trots mångfalden. Nu kan enhet betyda olika saker. Ett exempel. När vi var små, då levde vi i vad man brukar kalla för en symbiotisk enhet med vår mamma. Det lilla barnet uppfattar sig som ett med mamma. Men med tiden så får enheten en annan betydelse och djup samhörighet. Och då handlar det om två personer. Och enheten får då nya nyanser allt eftersom åren går. Ömsesidig aktning, respekt, ett avstånd som inte upphäver enheten. Men enheten kan också stå kvar i det närmaste symbiotiska läget. Och då binder och kväver man varandra och hindrar växande och utveckling. Om vi alltså inte pressar den bild som Jesus överlämnar till lärjungarna, så beskriver den Guds avsikt med vårt liv att vi ska leva i enhet med honom genom att bejaka Kristus. Det är för att Kristus har gjort Gud tydlig för oss. När Jesus säger att vi inte ska göra något utan honom, så handlar det om denna inre bejakelse. Vi förstår det på det fysiska planet så att Gud finns före oss, och att han inte, att han, om han inte fanns där, så fanns inte vi. Vårt liv har sin förutsättning i Gud. Utan honom fanns vi helt enkelt inte till. Vi måste se livet i ett vidare perspektiv. Människan är en del av ett andligt skeende som kommer till uttryck i relationer och i individers och gemenskapers handlingar. Ett skeende som Gud vill ska vara ett skeende i rättfärdighet och kärlek. Och utan honom så blir det inte så. Det märker man att Jesus tydliggör på många sätt. Inom religionspsykologin så försöker man ju att om möjligt förstå den religiösa erfarenheten med hjälp av modeller och metoder som man hämtat ifrån, ja, vi kan kalla det för den vanliga psykologin. Man har formulerat många olika förklaringsmodeller, men vi ska inte ta upp allesammans här. Bara säga att en del forskare tycker sig se att kristen tro och erfarenhet rör sig mellan två poler. Det kan på den ena sidan vara något som bygger på erfarenhet, eller på den andra sidan något som är enbart tänkt. Jag tror säkert vi har varit i samtal med varandra om tro, erfarenhet, och märkt att ibland så talar vi utifrån olika startpunkter. För man kan ju läsa väldigt mycket intressant religiös litteratur, men det talar om någonting som bara finns som ett läsbart material. Men jag har ingen erfarenhet av det. Och ändå så kan man rycka i luven på varandra därför att man ser saker olika. Och det andra, det är att man kan se det som enbart system med krav och tvång å ena sidan. Eller något som är öppenhet för växande, förändring och skeende. Här vill jag foga in ordet disponibilitet, eller att vara disponibel, att stå till förfogande för Guds skapande. Och där märker man hur Jesus i sitt tal säger till lärjungarna: bli kvar i mig, bli kvar i mig. Han säger alltså inte bli kvar hos mig. Och någon kanske undrar hur han kan säga på det här viset, när han bevisligen satt eller gick bredvid lärjungarna och så var en person bland de övriga personerna. Hur kan han då säga bli kvar i mig? Jo, vi förstår alla att enheten ligger på en annan nivå, i den ömsesidiga bejakelsen av varandra. Jesu ord bli kvar i mig talar om en enhetens inre hållning, den kärleksfulla öppenheten för honom som omsluter oss på alla sidor och håller oss i sin hand. Jag är inte färdig som människa. Jag lever i förändring. Förändring är möjlig först i det öppna. En av våra psalmer lyder så här: blott i det öppna har du en möjlighet. Låser du om dig, kvävs och förtvinar du. Ut i det fria skall du med Herren gå. Kraften förkomnas i din svaghet då. Jag tycker att Jesus med sina ord lyfter fram behovet av samstämmighet. Jag knyter det till ordet som Jesus sa: be om vad ni vill. Men tolkar det på ett annat sätt än de så kallade härlighetsteologerna gör. Och det har intresserat mig vilket myller utav tolkningsmöjligheter som finns när man läser de här orden. Och en del utav de tolkningar som har lagts fram i det fält som man kallar för härlighetsteologin är väldigt svår att riktigt förstå. För där lägger man bokstavligen fram uppfattningen att man kan be om vad som helst och då får man det också. Och hur det stämmer med verkligheten, det har jag väldigt svårt att förstå. Så vill du ha ett liv i rikedom, så be om det och så får du det. Och man kan jämföra med djävulens ord till Jesus i öknen, där Jesus skulle få all världens härlighet bara han bad om det. Nej, de här orden måste ses i relation till nästa mening som finns i Jesu avtrostal: min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Det vill säga, bönen uttrycker vår inre hållning att stå till förfogande, att låta Guds nåd få verka i oss, genom oss, i oss, med oss så långt det är möjligt. Och det är det som det handlar om. Och vi ber: Herre, du är livet, visheten och välsignelsen. Du, vår evige och trofaste Gud, den som kommer till dig finner en outtömlig källa av glädje. Låt oss allt mer lära känna dig, så att vi allt mer kan älska dig och glädjas i dig. Fast vi i detta livet inte kan uppnå trons djupa rikedom till fullo, låt den dock växa till dag för dag, till dess att den fullkomnas i ditt himmelska rike. Här är vår glädje blott en förhoppning, men där skall den bli fullkomlig. Dig, Herre, tillhör äran, nu och i all evighet. Amen.